att vara med på det. Ni lyssnade på texten här förut, och det man kan säga om det här med bröllopsfester på den tiden i Israel, det var att det var sed bland judarna att brudgummen skulle komma på kvällen till brudens hus där hennes brudtärnor hjälpte henne. Och när brudgummen ankomst tillkännagavs så gick brudtärnorna ut med sina lampor. Då hade man alltså oljelampor eller facklor, det verkar ha varit lite olika, för att lysa upp brudgummens väg in i huset i bröllopet. Och det var på kvällen, det var mörkt, och de här lamporna var väldigt viktiga då för att liksom välkomna brudgummen och lysa upp. Men den här berättelsen tror jag många av oss kanske, när vi har läst, har stannat upp inför och känner ett allvar i. Och hela det sammanhanget i Matteus 25 som handlar om Jesu återkomst och den yttersta domen är ju sån, ja, ett sånt kapitel som man verkligen stannar upp inför, i alla fall jag, och våndas en del över när man läser och funderar över hur ska man tolka det här egentligen. Jag ska försöka idag att lotsa oss igenom det. Och det som är allvarligt i den här berättelsen är ju att de här brudtärnorna som väntar på brudgummen, de får man väl anta, och det verkar som de flesta bibellärare också tolkar det så, symboliserar människor som anser sig vara kristna och som väntar på Jesu återkomst och som har en förväntan och längtan att få vara med Jesus på den himmelska bröllopsfesten. Men det anmärkningsvärda är ju att hälften av dem, alltså hela 50%, verkar inte vara redo för festen. Och de uppfyllde inte de kriterier som bröllopsvärden hade för att få vara med på bröllopsfesten. Och översätter man det in i vårat sammanhang så blir det ju liknande att de inte var räddade, de var inte frälsta, de fick inte del av det eviga livet. Man får anta att det är en rimlig tolkning av den här texten. Det verkar som att de flesta som jag har läst igenom nu, jag har försökt att studera det här, verkar ha en tolkning av det. De här personerna kallar Jesus för Herre, Herre och ber till honom öppna för oss. Men de får höra tillbaka, sannerligen säger jag er, jag känner er inte. Och det är ju ett stort allvar i slutet på den här texten och det här sammanhanget. Det finns andra som har upplevt att det här bibelsammanhanget också har ett viktigt tilltal in i vår tid till kristenheten. Jag läste av Stefan Svärd på hans blogg. Stefan Svärd har ju varit ordförande i IFK under några år och han har varit IFK-pastor i Stockholm. Han är med i New Wines styrelse och han har en blogg som han skriver på väldigt mycket. Och han skriver så här: liknelsen om de 10 jungfrurna visar att kristna kyrkan kommer att sova vid hans ankomst. Hälften av dem som kallar sig kristna sover så djupt så att de inte alls är redo att möta honom. De saknar olja i sina lampor. Denna liknelse är ett allvarligt budskap till oss kristna att inte somna, att vaka, att vara vakna och intensivt och vaksamt vänta på Jesus. Liknelsen visar också att i en stund då ingen väntade kommer han. Slutcitat. Vad är det då för skillnad på de som fick vara med på festen och de som inte fick det? Ja, vi kan ju se här att de hade en reservkruka med olja med sig. Det verkar vara det som har varit avgörande för om de kunde vara med eller inte. Och utifrån brudgummens ord i den här berättelsen så kände han dem inte heller, de som inte hade reservkrukan och som kom senare. De hade ändå väntat, de hade en förhoppning att få vara med, men ändå så var de inte till slut välkomna. De kallade honom för herre, de säger herre, herre, men fick inte komma in. Den här oljan i lamporna på den tiden, det var olivolja. Och under hela Bibelns tid så använde man det för att tända lampor och hålla lampor brinnande. Och det är under hela Bibelns tid också en symbol i hela Bibeln för den heliga ande. Det är en väldigt tydlig symbol som går igenom hela tiden. Och antagligen får vi tro att det är en rimlig tolkning även i den här berättelsen att just oljan på något sätt i alla fall symboliserar den heliga ande. Men den kan ju mycket väl ha andra kompletterande innebörder också. Eftersom det här är en sån speciell berättelse. Och jag känner mig väldigt ödmjuk när jag ska försöka och ge en uttolkning på den här berättelsen. För jag har ju precis som vi andra läst väldigt många andra bibelställen i Bibeln som talar om frälsningsvishet och om att det räcker att bekänna Jesu namn, att överlämna sitt liv till honom, tro på honom, så är man frälst. Och vi har en spänning i Bibeln mellan de texterna som med rövaren på korset som jag predikar om på långfredagen här, där man kan uppleva att det är väldigt enkelt på ett sätt att bli frälst. Om man bara omvänder sig så kan man ha ett ganska tufft liv bakom sig, men det finns nåd att få i sista ögonblicket för en människa som omvänder sig. Men så har vi den här texten och vissa andra texter som utmålar att det kanske är svårare att få komma in i himlen, så får man väl tolka det. Och där i det spannet lever vi. Och det gör det ju lite svårt ibland också att tolka Jesus. Och det gör kanske också att vi undviker att tala om de här texterna som är lite svårare. Och som är lite allvarligare, för att vi tycker att det är lite obekvämt. Det känns inte så roligt. Men idag kände jag att Gud liksom har lagt det här på mitt hjärta. Och jag kände en nöd över det. Och det är därför så försöker jag ändå göra en utläggning av det. Men i all ödmjukhet vill jag säga att det här är lite hur jag upplever att Gud talar in genom den här texten till oss idag. Du får pröva det. Det vill jag att du gör. Utifrån helheten av Bibelns undervisning också kring det här med frälsning. Och jag upplever att det Jesus vill säga i den här liknelsen är att för att vara en äkta kristen som får vara med på det himmelska bröllopet, så bör man vara född på nytt. Man bör vara ett Guds barn, som det står om i Lukas 3 när Jesus säger till Nikodemus att man måste födas på nytt. Det verkar vara en väldigt genomgående del av Jesu undervisning, att man föds på nytt och blir ett Guds barn. Det är ju grunden för frälsningen. Och då får man ju också den heliga ande i sitt liv som en gåva. Gud flyttar in. Det är också Paulus väldigt tydlig med i sin undervisning i Romarbrevet. Det är ju på något sätt att man får olja i sin lampa. Och man blir ett brinnande ljus för Jesus. Det är en väldigt tydlig bild som återkommer i Nya Testamentet. Men vi ser tydligt i den här berättelsen att det verkar vara väldigt viktigt med att det är en personlig tro och en personlig relation med Jesus som räddar. För några av de här personerna frågar ju om de fem som inte hade reservolja med sig. De frågar de andra, kan vi få veran olja? Och det går inte. De får inte det. De visar, vill inte dela med sig. Och jag tror inte det beror på att de är själviska, utan det beror på att det helt enkelt inte fungerar på det sättet. Utan tron är personlig. Det är den personliga tron på Jesus, det personliga livet med Gud som avgör frälsningen. Att man har den heliga ande levande i sitt liv. Och det som också är lite speciellt här, det är att det blir en radikalitet i frälsningen som lyfts fram. Det verkar som att den heliga ande är väldigt viktig Eftersom det är det som fokuseras i texten med olivoljan. Att man ska ha en rejäl reservkruka med olivolja av den heliga andes olja för att få med på den himmelska festen. Och det tolkar jag i alla fall som att det är viktigt att andens liv får ta sig uttryck i en kristens liv. Att den andens frukt finns där väldigt tydligt. Vi kan läsa om det i Galaterbrevet 5 och 22. Om andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Antagligen är det så att den heliga ande behöver ha fått forma fram någonting i människans liv av Jesus Kristus och hans egenskaper för att den här personen ska vara lämplig kanske för att vara med på den himmelska festen. Det verkar som att man behöver ha en nära personlig relation med Jesus Kristus. Där Jesus betyder väldigt mycket för en. Och där man älskar honom hängivet och tillber honom. Och där det är viktigt att man försöker lära känna Jesus och få närmare relation med honom. De här personerna hade ju varit väldigt planerande. De var lite mer förberedda på något sätt. Och i slutet av berättelsen talas det också om att håll er vakna. Och det visar på en ivrighet att vara förberedd och att man liksom väntar, man ser fram emot bröllopet. Och jag tror att det är en bild för att leva ett längtande liv efter Gud. Där man försöker komma närmare honom hela tiden. Där bön, lov, som gudstjänst, bibelstudium, huskyrka blir viktigt. Det här är någonting som de här personerna prioriterar och som betyder mycket för dem. Jag tror att de här personerna också tjänar Gud på olika sätt, drivna av kärlek och vittnar om honom och delar med sig av Jesus på ett passionerat sätt. Det finns en passionerad kärlek till Jesus hos de här personerna. Jag tror att det är också den här oljan, reservoljan står för som en symbol. Jesus har på ett tydligt sätt blivit herre och kung i de här personernas liv. Och de lever i ett överlåtet lärjungaskap till Jesus, underordnar sig honom och lyder honom. Ja, det här är en liten bild av vad jag tror att allvaret i den här texten vill tala om för oss. Och jag känner mig själv väldigt rannsakad, kan jag säga. Och jag kan tänka mig att många av er också gör det över det här budskapet. Men jag tror att vi måste våga stanna upp inför att frälsningen kanske inte är så enkel som vi ibland vill göra den. Jesus är nådefull och god och fantastisk så. Men det finns också ett allvar i efterföljelsen som den här texten och några andra texter lyfter fram. Och frågan är om jag och du och andra ser sig som kristna som är förståndiga, har ett krus med extra olja med sig. Och sista veckan här så har Gud drabbat mig med en liten nöd över att många av oss kristna, om man ser det lite mer generellt så, som kallar sig kristna i dagens läge, kanske inte längtar efter att få gå på gudstjänst, att få vara med i huskyrka, att få be, läsa Bibeln och så. Det finns mycket annat som drar i oss. Och vi frestas åt olika håll. Det finns mycket avgudar i vår tid som lätt tar vår uppmärksamhet. Och det fanns det på den tiden också. Och i det så tror jag att Gud ser till vår längtan. Han ser till vårt hjärta, vad vi längtar efter, vad vi vill. Och han vet att vi misslyckas, och det finns möjlighet till att misslyckas, till att få förlåtelse. Guds nåd är stor. Men han söker hängivna efterföljare. Och jag tror att den här berättelsen på något sätt vill tala om för oss att Det finns en gräns också för Guds nåd, hur stor den är om man inte vill vara en hängiven efterföljare till Jesus. Och den heliga ande som han har gett som en dyrbar gåva till oss, den kan vi få fritt och för intet om vi söker att bli uppfylld av den. Och vi behöver mer av Guds närvaro i våra liv. Vi behöver en start i livet en gång, ett starkt gudsmöte. Och sen behöver vi gång på gång få uppfyllas av Gud och få möta Gud. Och vi ser ett mönster i Bibeln. När vi tittar på de som har vandrat med Gud före oss, så ser vi att det började ofta med ett starkt gudsmöte som förvandlade på ett positivt sätt. Vi ser det i Mose liv när han är vid den brinnande busken och blir nyfiken på vad det är som sker. Vi ser det på Saulus och Paulus som har ett mer dramatiskt möte med Jesus på Damaskusvägen som skakar om hans liv och förändrar hans livsbana. Vi ser det med de tre lärjungarna som är med Jesus på härlighetens berg, där Petrus blir så till sig så han vill bygga en hydda, han vill vara kvar där för det är så fantastiskt. Han vet inte vad han säger riktigt, han säger vi kan väl vara här och bygga en hydda, säger han. Vi ser det på den första pingstdagen när hela församlingen blir uppfylld av Guds kärlek och kraft och blir förvandlade och hur det blir en andlig rörelse av det. Det här är bara några exempel av Bibelns berättelser om hur Guds möten förvandlar. Men vi ser det också i kyrkohistorien. Och nu gör jag ett stort långt hopp ifrån den första församlingen ända fram till John Ångman som var Örebromissionens grundare. Och Levi Petrus som växte upp här i Vargön. De var pionjärer på sitt sätt som blev smittade av den heliga andes beröring. De fick göra ett gudsmöte som förvandlade dem och som sen de delade vidare till andra och hjälpte andra människor att få göra gudsmöten och hur det blev en mäktig rörelse av det som gör att vi sitter här idag som är en gren i IFK av det arbete som John Ångman en gång startade i Örebro med Örebro missionsföreningen och Örebro missionen. Det finns en röd tråd ifrån världens skapelse fram tills idag av att Gud uppenbarar sig. Han uppenbarar sig och vill att vi ska få möta honom. Och det här tror jag är en stor del av den utmaning Gud vill ge oss i livet. Att få lära känna honom, få möta honom. Och jag tror också att det här är en nyckel för oss om vi vill leva med Jesus, om vi verkligen ger oss an den här utmaningen han ger oss av att vara lärjungar, då behöver vi de här starka gudsmötena i våra liv. Och det kan ske på många olika sätt. Det ser vi i Bibeln också. För någon kanske ett bibelstudium kan vara väldigt livgivande. För någon annan är det att man är i lovsång och tillbedjan inför Gud. För en tredje är det när man får förbön med handpåläggning och blir uppfylld med den heliga ande. Och vi får vara öppna för att Gud talar och verkar på väldigt olika sätt. Men den här längtan, den här iven efter att få mer av Gud och att liksom få möta honom. Först en gång som förvandlar men sen också kanske regelbundet och helst dagligen är så viktigt. Och vi har pratat om det i vårt församlingsråd hur viktigt det är med gudsmötet. Och vi hoppas att vi ska kunna prioritera det tiden framöver, för det vi ser att det är det som är så viktigt för oss alla, att vi får ett gudsmöte i gudstjänsten men också i hemmet, i vårt personliga liv. Men mitt i det här så kan jag också känna en nöd över att det är så, ibland kan man uppleva att det saknas också den här passionen och längtan, att vi är ganska så nöjda med att det bara står stilla eller att livet bara rullar på. Och jag tror att vi kanske behöver tänka också att vi ska nå ut, men vi kanske behöver nå in också. Vi behöver nå in till våra vänner som kanske kämpar med tron, som kämpar med sitt liv, och finnas där som ett stöd för att kunna vara med och bära och hjälpa varandra. Även om den personliga tron är viktig, som vi läste om i den här texten, så är det viktigt att vi finns där för varandra och försöker hjälpa varandra fram till de här gudsmötena och till den här förvandlingen som kan hjälpa oss alla att komma hem till det himmelska hemmet. Och tänk om vi kunde ta de chanser vi får. När vi firar gudstjänst så här, så har vi ju underbara möjligheter att möta Gud. Vi lovsjunger tillsammans, vi ber tillsammans, vi lyssnar på predikan. Och i slutet av mötena har vi här i våran kyrka förbön vi erbjuder, där man kan få förbön med handpåläggning och verkligen få ett livsförvandlande gudsmöte. Och många av oss har varit med om hur det har förvandlat oss. Och vi behöver på nytt fylla på vår reservkruka. Den behöver vara fylld. Det läser vi om i den här berättelsen. Det är viktigt att vi är uppfyllda av Gud och det som ligger på hans hjärta. Kanske är tolkningen av den här berättelsen och liknelsen så enkel. Jag vet inte. Men om det är så enkelt på ett sätt att man bara, det handlar om att söka sig närmare Gud och få mer av honom och leva ut det livet, då har vi ju alla chansen att liksom ge oss hän i den fantastiska livsutmaningen. Och Gud är god, han är generös, och han har sagt, jag ger anden utan att mäta, säger han i sitt ord. Han är generös, han vill verkligen ge oss. Han vill fylla vår kruka med sig själv, med den heliga andens närvaro och liv. Han är generös, vad väntar vi på? Låt oss be. Jesus, vi ber att vi ska få ta emot ditt liv. Och vi känner oss ödmjuka när vi läser de här sammanhangen och lyssnar på dig, Jesus. Jag kan ibland undra varför du är så oerhört radikal i det du säger. Och jag tror att många av oss känner så. Men Jesus, vi vet också att det du säger är sanning och att vi måste ta det på allvar. Och vi ber att du ska ge oss en ökad förståelse och insikt av allvaret i evangeliet också, samtidigt som vi får glädja oss över den fantastiska nåd och glädje och det flöde som finns ifrån dig av välsignelse och glädje, så ber vi att vi ska förstå också de här allvarligare sammanhangen och förstå vad det betyder för oss, så att vi inte lurar oss själva och en dag ångrar att vi inte försökte tränga in i ditt ord och förstå de djupa sanningarna. Kom helige ande, kom och möt oss just nu. Ska vi stå upp tillsammans här? Kom helige ande, kom och välsigna oss just nu. Vi ber att vi ska få fyllas med din glädje, med din kraft. Att våra krukor ska få fyllas, Herre. Kom. Låt oss inte ha tomt i våra krukor, Herre. Vi vet inte exakt vad det innebär, men vi förstår att det har med den heliga ande att göra. Det har med dig att göra, Jesus. Med dig, Gud. Kom och fyll oss. Kom och ge oss mer av ditt liv. Ge oss en ännu större hängivenhet, Herre. Jag tror att den heliga ande säger till oss nu, jag tror att det är ett profetiskt ord till oss. Jag har så mycket som jag vill ge till dig om du söker mig. Vi ska lyssna på en förmedlande sång här nu. Men vi kan, varsågod och sitt.